Kära lyssnare, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Åboms podd. Ja, det är avsnitt nummer 44. Och till er som är helt nya och aldrig lyssnat på Åboms podd, så ett extra varmt välkommen. Det är en fantastisk förmån och det är en underbar känsla jag har varje gång jag får kliva in i den här poddstudion och träffa gäster och ha ett samtal om något som är så viktigt som ledarskap, hur kommunikationen är i ett ledarskap, vilka drivkrafter som finns och vilken resa och erfarenhet som mina gäster kan dela med sig av. Ja, det är lite grann faktiskt att jag ryser när jag tänker på alla dessa unika möten som jag har fått förmånen att genomföra här och dela med mig av till er. Ja, senast nu så var jag och lunchade med en god vän, Stefan. Han tog naturligtvis upp och började prata om några poddavsnitt. När vi satt där, då kom det en bekant fram, en affärsbekant, Robert, och ville bara säga tack för ett avsnitt han lyssnade på. När jag gick därifrån hade jag fått ett sms av en person som heter Johan som hade lyssnat, och igår så kom det ytterligare ett sms från Andreas. Ja, men så där är det just nu, och jag är så glad att det finns lyssnare till Åboms podd, för de här gästerna som jag har haft förmånen att bjuda in här, de är kanon på den svenska. De är unika, de är så kompetenta och intressanta. Så med det sagt till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. En gäst som jag tidigare inte har träffat. Det är en trevlig person, glad, en erfaren person, och det kommer ni förstå av den resa inom en viss bransch som personen har gjort. Det är en person som jag sett fram emot att träffa. För det är ett tag sedan vi bokade det här och nu får jag äntligen den här morgonen kliva in och träffa personen. Ja, som ni vet, det ska vara ett samtal. Det är ju ingen intervju, det är ju inga scoop jag är ute efter. Gästerna ska känna sig trygga, och det som är målsättningen är att vi ska kunna tillsammans dela med oss av gästens erfarenhet till dig som lyssnare. Dagens gäst bor i Göteborg och får nu uppleva en annan stad då på östkusten, nämligen i Stockholm, när vi spelar in den här podden. Jag hittar i början här en utbildning. Jag hittar en ekonomimagister från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag hittar utbildning inom arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet. Sen tror jag att någonstans 1985 började yrkesresan. Och då på västkusten inom Scandic Hotels som food and beverage manager, controller, hotel manager, för att sedan också bli general manager inom ett helt annat område, nämligen Twilfit. Jag ser att min gäst har varit styrelseledamot i Apotek Hjärtat, styrelseledamot i Svensk Handel Stil. Men här, spännande också, 19 år inom en och samma koncern, nämligen Lindex-koncernen, med ett antal olika roller. Ekonomidirektör, chef för franchiseverksamheten, landschef för Norge, landschef för Storbritannien, landschef för Sverige, tillförordnad vd och koncernchef. Men idag är min gäst, sedan våren 2019, vd och koncernchef för ett anrikt varumärke och välkänt som heter Kappahl. Ett bolag som idag ägs av familjen Anderssons Mellbygård. Ja, med den presentationen och bakgrunden så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än dig, Elisabeth Peregi.
Tack, tack så mycket. Ja, det här är så spännande så det är, ja, det är nästan för spännande. Men jag ser verkligen fram emot det här.
Ja. Ja, och roligt att få träffa dig i poddstudion och den här morgonen och tillsammans prata och samtala om något som är väldigt viktigt och som jag brinner för, nämligen ledarskap. Och det ska vi göra. Förhoppningsvis så får vi ett samtal och målsättningen att vi ska verkligen hitta och kunna dela med och skapa energi för dem som lyssnar och beröra dem på ett sätt. När jag presenterar dig så ser man ju en gedigen retail-kompetens. Lång resa och inom fashion och så vidare. Det kommer vi komma tillbaka till. Mm. Men jag tänkte vi kan väl mjukstarta lite så här, till morgonkaffet här, förmiddagskaffet. Att du berättar lite grann, kanske Anna, vem är Elisabeth utanför för den här CV-resan?
Mm. Ja, men vem är Elisabeth? Ja, men det är ju en bra fråga som man kanske inte tänker på så mycket som för sig själv då. Men det här med glad, nära till skratt, det beskriver väl min personlighet och nyfikenheten på att lära mig nya saker. Att vara med här exempelvis och samtala kring ledarskap. Det är spännande att göra nya saker och ett starkt intresse för vad som driver andra människor. Och med det också skapa resultat. Det kanske låter lite så här pretentiöst, men att nå framgång, skapa resultat, göra bra saker tillsammans med andra. Och det kan vara på jobbet, men det kan också vara privat, med vänner eller med familjen, att utmana sig själv på olika sätt. Så det är väl jag som person då.
Och det stämmer att du bor i Göteborg?
Ja, jag landade i Göteborg efter lite olika boenden i Sverige. Jag kommer ursprungligen från Eslöv.
Eslöv?
Mm, jag är född i Lund. Mina föräldrar kom till Sverige på slutet av 60-talet från Serbien. Så har en ungersk bakgrund. Man pratade ungerska i den delen av Serbien där de kom ifrån. Ja, det är en lång story, men i alla fall. Så de kom hit och jag växte upp i den här ungerska kulturen. Bodde i Eslöv. Flyttade tillsammans då. Eller mina föräldrar, de kom ju till Sverige för att arbeta helt enkelt. Så de jobbade på lite olika ställen. De jobbade på pappersbruk i Kisa. De jobbade i Eslöv på en konservfabrik. Och landade sen i Södertälje. Inte långt härifrån.
Nej.
Nej. Mm. Så utanför Södertälje i Nykvarn har jag växt upp. Okay. Mina föräldrar gick skilda vägar och min mor valde att starta om helt enkelt. Så hon och jag flyttade till Göteborg och jag började andra året på gymnasiet i Göteborg. Mm. Så att en liten sån tur.
En liten tur,
en liten tur i landet. Ja.
Ja, intressant. När jag säger ordet ledarskap till dig så tänker jag inledningsvis att du ska få göra lite, kan vi säga, lite smygreklam då om Kappahl. Alltså jag sa ju att det är ett väldigt anrikt varumärke, välkänt. Jag tror att alla lyssnare till dagens Åbons podd vet vad Kappahl är. Men kan du inte berätta lite mer, vad är Kappahl idag? Hur många är ni och har ni några butiker kvar? Och så vidare.
Ja, precis. Nu satte jag nästan. men det är klart. Kappahl är ett fantastiskt varumärke och ett fantastiskt företag. Och vi har ju drygt 350 butiker i Sverige såklart. Per Olof Ahl, han startade ju Kappahl på 50-talet genom att sälja, få ge alla kvinnor i Sverige möjlighet att vara välklädda till ett överkomligt pris. Han till och med satte ett maxpris, det får inte kosta mer än 139 kronor, som ett exempel då. Så fantastisk drivkraft. Och den här ambitionen har levt kvar, att egentligen erbjuda prisvärt och ansvarsfullt mode till många, många, många människor. I Sverige finns vi då, i Norge, Finland, Polen och i Storbritannien. Mm. Och Kappahl har ju förmågan att också skapa ytterligare varumärken, så som Newbie, om du har känt till det. Eller om du känner till det, hoppas jag att du gör.
Ja, det säger jag.
Ja, det är bra att du nickar, och vi har också ytterligare varumärken som vi jobbar fram då inom Kappahl-koncernen. Så ett spännande företag med bas i Norden som jag tänker att vi kan få växla upp lite grann. Mm. Och utveckla det vidare. Ta det fina arvet från Per-Olof såklart, men att utveckla det till nästa steg.
Mm. Hur många kollegor har du?
Vi är ungefär 4 000.
4 000?
Ja, och vi finns i 10 länder totalt. Alltså vi har försäljning i de här marknaderna, eller de här länderna som jag beskrev. Och sen har vi produktion i Kina, Indien, Bangladesh, Turkiet. Ja, ungefär så.
Kan koncernchefen namnen på alla anställda? Nej, jag skojar nu.
Nej, nej, nej. Fyra, alltså, vad mitt mål är att känna igen i alla fall de som jag möter på vårt huvudkontor strax utanför Göteborg.
Ja, 4 000, det är många.
Ja, det är ju alla butiker och alla säljare och produktionskontor och ja, alla merchandisers. Ja, det är en härlig mängd människor.
Ja. Ja, det förstår jag. Tack för presentationen eller beskrivningen lite grann mer om Kappahl, Elisabeth. Men om vi då växlar över till dig som ledare. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Mm. Och vad är ledarskap för dig?
Mm. Ledarskap för mig handlar om att få dels sitt närmsta team. Och i min då position så tycker jag också att det handlar om att få med sig hela företaget. Få med sig de många människorna, men såklart det närmsta teamet. Så det är lite olika dimensioner där tycker jag. Men om man tänker sig min roll idag som ytterst ansvarig, att få med sig så många som möjligt egentligen på affärslogiken i företaget. Strategin framåt. Och göra det på ett sätt som är möjligt för alla att förstå.
Mm.
För jag vill ju gärna bjuda in egentligen alla de här 4 000 att vara med på utvecklingen framåt och ta Kappahl till nästa steg som ett exempel.
Mm.
Och om det lyckas eller ej beror väldigt mycket på min egentligen pedagogiska förmåga att ge både information men också inspiration till att vilja förstå, att vilja kunna och att ta emot den här inbjudan. Att få vara med och påverka och delta och skapa innehållet i företagets strategi.
Mm.
Hur vi ska göra saker och ting, vad vi ska göra för att nå våra mål. Så det tycker jag är på något sätt A och O i min roll i alla fall. För det är ganska stora förändringar som många företag idag jobbar med, precis som vi. Och då gäller det att kraftsamla hela gänget. Sen när det handlar om mitt närmsta team så kan jag ju inte prata med alla 4 000, även om det hade varit väldigt trevligt. Så får jag ju verka genom mina kollegor och få dem att tycka att det här är lika kul som jag. Och det är genom att vi sätter upp våra mål tillsammans. Vi har en samsyn kring det vi presenterar för vår styrelse, vår ambition, vår förändringstakt, vårt ledarskap, att vi delar värderingar och får det här att hända i en koncernledning ser jag som också ett väldigt viktigt uppdrag för mig då. Så att som svar på frågan kring just ledarskapsdelen handlar mycket om kommunikation, relationer, pedagogik och att få de jag jobbar med att tycka att både det är kul men också att det är värdefullt att få vara med och bidra och att det syns och uppskattas.
Om du med 3 egna ord då skulle beskriva dig som ledare, ledaren Elisabeth Perege, vad skulle det vara?
Jag försöker i alla fall vara, och det är väl den ofta jag får feedback också på det, att jag är närvarande. Och det kan ju vara närvarande fysiskt, det kan vara närvarande i att jag är proaktiv.
Mm.
Och när jag träffar mina kollegor, att jag verkligen på riktigt lyssnar och är intresserad. Och kommer ihåg vad vi har pratat om, sådana saker. Att vara närvarande och närvarande i dialogen. Att jag är en pedagogisk ledare. Jag kan förklara på ett enkelt sätt något som kanske kan bli svårt att förstå om man inte gör det enkelt. Och det beror ju på var man kommer ifrån, vad man har för bakgrundskunskap och erfarenhet. Så att verkligen göra det enkelt att ta till sig mål, strategier. Vem är kunden? Hur ser hon ut? Att förklara och beskriva så att alla kan vara med på resan. Så vad var det jag sa här nu? Jag sa att jag är pedagogisk och jag är närvarande. Sen ser jag mig som ganska hjälpsam också. Jag vill liksom att det ska gå bra. Jag vill hjälpa till. Jag vill stötta. Ja, det är väl de tre orden jag kommer på just sådär.
Mm. Jag skulle säga till er lyssnare då att det det är en glad person. Ja, det hörde hon sa själv att lätt är skratt och så vidare. Och det är en glad person som har kommit in i poddstudion. Redan när vi möttes vid entrén här så var det: hej Mikael, du hade haft en sval promenad på morgonen kring det här. Jag får den här bilden av dig och jag kan se att, men du får rätta mig om jag har fel då, men jag får en bild av att du inte som vd är den som låser in dig i ett hörnrum och inte träffar medarbetare eller nära, eller sitter bara där och kommunicerar och skickar ut Excelblad. Du känns väldigt närvarande totalt.
Ja, men det roligaste eller det härligaste på en dag på kontoret, nu har det inte varit möjligt att vara så mycket fysiskt på kontoret, men är ju egentligen att vara runt och prata och svara på frågor, ta en kaffe, sitta ner. När vi äter lunch så är jag alltid runt och träffar nya team och jag vet ju inte vad alla jobbar med. Nej. Men det går ju att fråga. Hej, var har jag hamnat? Sitter jag på IT-teamet nu eller inköpsteamet eller controller-teamet? För man sitter ju så där i kluster, i grupper. Så att, nej, men jag försöker vara synlig och verkligen alltså på något sätt minska det här avståndet som ibland kan uppstå i en organisation som är lite större. Där man inte träffar varandra för att det finns hierarkiska hinder, det finns fysiska barriärer. Men att försöka vara en person som är lätt att komma i kontakt med.
Mm. Vet du, jag har faktiskt gjort en liten research.
Du har gjort det, jag misstänker det.
Så kan jag uttala mig och säga, och pratat med någon.
Du har det gjort.
Ja. Som säger så här att Elisabeth som person, vd och ledare är definitivt en people person. Mm. Men är också oerhört affärsmässig. Mm. Hjärnan är igång hela tiden. Nu ler Elisabeth. Vi är en väldigt kreativ person. Och så är det en person som kan lösa oerhört komplexa problem och så gör de enkla för omgivningen. Känner du igen den bilden?
Ja, men lite grann. Och jag blir så glad när du säger det här. För det är ju det jag vill ju vara, en ledare som kan göra det komplexa lite mindre svårt. För egentligen är, jag menar, vår bransch är ju inte jättesvår att förstå. Men vi med våra ord och våra beskrivningar kan göra det svårt. Och speciellt ekonomer, om jag nu ska liksom kasta sten på mig själv som ekonom. Ja, men man kan ju göra saker och ting väldigt komplicerat. Ja. Men så kan man också välja att göra det enkelt.
Mm. Nej, jag tyckte det var väldigt intressant och positivt det jag fick höra.
Ja, det var det verkligen.
Men det är ju som du säger, er bransch är inte så svår. Men samtidigt så pratar man, nu pratar vi, för jag gillar ju retail, jag har ju också en bakgrund därifrån. Och så pratar man ju om detaljhandelsdöden i dessa digitaliseringstider. Och så har det digitala fått ett uppsving på grund av pandemin för vi inte skulle besöka köpcentra och så vidare och så vidare. Men jag hittade ändå i media då att Elisabeth Perege gör Kappahl redo för expansion. Så ska bolaget växa. Och lite kan man läsa om det då. Så det är inte så att du leder ett bolag som inte tror på detaljhandeln och på något sätt, eller hur?
Absolut inte. Nej, men vi tror ju verkligen mycket på en framtid där Kappahl har möjlighet att nå ännu fler kunder. Och ha ännu fler anställda och växa utanför de länderna vi är idag. Sen så var ju pandemin tuff för oss, såklart, för jättemånga. Och dels det här med att inte besöka butiker, men också att vi människor inte kunde egentligen resa och träffas. Och vårt behov, alltså vi vuxna, vårt behov av att uppdatera vår garderob var ju väldigt, var nästan obefintligt. Eller ja, man köpte väl sköna byxor att sitta i, såklart, framför ett teamsmöte eller vad man nu gjorde. Men sen var det ju väldigt många som gick till sina jobb. Jag menar sjukvården, lärarkåren, alla de här. Så att det, jag ser det som en väldigt stor och allvarlig händelse som vi har hanterat väl. Och, och eftersom Kappahl är ett starkt varumärke och vi har såna spännande planer som vi tänker oss ta oss an, så tror jag att vi har alla möjligheter egentligen att växa som bolag. Mm.
Den resa du, för du klev ju in inte så långt innan pandemin så att säga, och blev vd och koncernchef då. Du lämnade en annan koncern där du har varit i 19 år och jobbat med. Du har en bred bakgrund här, och då tänker jag på det här med som samhället utvecklar sig. Nu blandar jag egentligen två frågor, lite grann om kulturfrågor men också resan, om vi går tillbaka då 20 år som ledare kontra att vara ledare idag, eller VR, bolagsledare. Mm. Hur ser du den?
Jag har väl varit lite envis i min övertygelse om att vara en ledare som får med sig sitt närmsta team. Och för 20 år sedan så hade jag ju mitt team, och så var jag en del i ett större företag. Mm. Exempelvis om man tänker på Scandic-tiden där. Mm. Och mitt första jobb handlade om att den här restaurangen som jag fick ansvar för, skulle den vara kvar eller inte? Så det var egentligen ett ganska tufft, om jag nu liksom tänker tillbaka, mitt första jobb var en ledarroll för en verksamhet som var nedläggningshotad egentligen. Och hur tar man sig an det när man inte har jobbat innan?
Nej.
Så jag gick ju igenom såklart räkenskaperna. Alltså hur ligger det till? Vad är det som har hänt de senaste åren? Vår försäljningsutveckling, våra liksom, kalkyler på mat och dryck och personalkostnader. Och insåg att ja, men det här är ju lite... Det är ju inte självklart att man väljer att ha kvar den här restaurangen. Och så tänkte jag, det här måste ju vi i teamet ha full koll på. Hur ser det ut? Var kommer pengarna in ifrån? Och vad går pengarna åt till? Så att jag tog med det. Det var köksmästaren och serveringspersonal och disk. Och det var frukost. Ja, det var ett helt gäng då som jobbade med den här restaurangen som tillhörde ett hotell, Scandic. Och tänkte att det här, om vi ska kunna vända på det här så behöver vi alla förstå exakt hur ekonomin ser ut. Och det är ju inte jättesvårt egentligen. Pengar in, pengar ut, vad blir kvar? Och sen satte vi oss ihop och funderade på hur ska vi lösa det här? För det är ju vår restaurang tillsammans, det är vår arbetsplats. Och det bubblade av idéer. Och det är de många små idéerna som räddade den här restaurangen. Allt ifrån den här linneduken som kostar 1,50, eller jag kommer inte ihåg exakt, men typ. Ska vi skippa den? Alltså bordet är ju ändå ganska fint utan linneduk. Så att, och hur gör vi nu med vår bemanning? Kan vi ändra lite? Kan vi skarva lite på... Alltså kan vi hjälpas åt över våra avdelningsgränser så att man inte har fulla bemanningar i alla områden? Och, ja. Och vi åkte ut på stan och marknadsförde restaurangen och bjöd på bullar och åkte till olika företag för att skapa liksom, ett engagemang i lilla Vänersborg då. Och det är klart att vi fick ordning på den här restaurangen. Folk tyckte det var jättekul, för när de kom, alltså våra gäster när de kom, så var ju personalen så engagerad i det här. Så att jag tror, alltså, och det, ja, rätt eller fel, det funkade då. Och jag har valt att hålla fast vid det. Jag tänker så här, ja, varför ändra på det här konceptet med att låta alla som är inblandade få full insyn och också förklara så att alla verkligen förstår och inga frågor är dumma. Till att skapa ett mål. Det kan ju vara antingen överlevnad eller vi ska öka vår försäljning eller vi ska ställa om vår teknik, whatever. Och sen fundera på hur ska vi göra det här, vem gör vad? Och så får jag som ledare hela tiden heja på såklart och följa upp hur ligger vi till? Vad har vi lärt oss? Ska vi fortsätta med A, B, C eller ska vi ändra till X, Y, Z? Så att... Alltså det blir väldigt roligt och det blir väldigt kreativt. Och sen så har jag också under åren stopp, för jag har ju hållit i den här modellen och kör den oavsett om det är en restaurang eller om det är ett stort bolag.
Ja, spännande.
Ja, och jag brukar också säga det att det här kommer ta lite längre tid än om jag hade bestämt allt själv. Men det kommer bli så mycket roligare och så mycket bättre. Så att ja, vi ska ta snabba beslut när vi behöver det, men vi ska jobba igenom planen grundligt tillsammans och vi ska förankra den också med våra ägare. Och så får man ju då hejda sig lite, för det är så roligt. Jag tycker ju saker, eller det jag jobbar med är roligt. Så jag får ju inte bli den här kopp shopping eller designen eller den här checka lite IT-idéer, utan man får verkligen hejda sig, för alltså kompetensmässigt så är ju oftast en VD i underläge på spetskompetens inom olika områden, så att man får ju verkligen hålla tungan rätt i mun där och inte komma på idéer som folk inte kan med och säga nej till. Ja. Så att jag har hållit fast vid den modellen egentligen, att jobba på det sättet.
Men
oavsett om det var 20 år sedan eller om det var igår.
Ja. För när jag hör dig då, så det är ett väldigt engagemang. Det ser man, dina ögon när du berättar om det här, Elisabeth, det är ju pigga som bara den. Och du verkligen, jag förstår att det är så här du är som ledare. Mm. Och det här får mig lite osökt att också då väva in värderingsfrågan. För det är ju kultur i det här på något sätt, där du skapar. Du sätter ju en kultur. Så här vill jag att vi ska jobba. Vi ska jobba med en delaktighet. Mm. Och lösa uppgiften tillsammans. Mm. Är det så jag kan tolka det? Du bygger din kultur?
Ja, det är så jag tror att riktigt bra resultat skapas.
Mm. Är det en större utmaning idag? För om vi nu tittar tillbaka, alltså 20 år till exempel. Mm. Idag så finns det sociala medier, det finns intranät. VD:n kan vara på LinkedIn, på Instagram, på Twitter och så vidare och så vidare. Mm. Det är ett brus på ett annat. Mm. Ser du att det är en större utmaning idag att hålla fast vid din modell, att få det genomslag? Eller har du hittat vägar fram i din organisation?
Alltså jag tror nästan att det är lättare idag. Mm. Svårare för mig kanske att hänga med. För det går ju så fort. Och information idag är sprids på ett annat sätt. Det finns en tillgänglighet. Det är väldigt få dokument, tror jag i alla fall, på ett företag som är tops, alltså totalt konfidentiella. Och en strategi ska ju vara väldigt lättillgänglig internt. Sen såklart så får man ju respektera att viss konfidentiell information inte kan läcka ut utanför företaget. Men då får man ju ha tillit till de som får informationen. Så att jag tror att skapa delaktighet genom transparens och en pedagogik som gör att det är lätt att förstå och att man känner sig inbjuden, det tror jag funkar och kanske nästan är lättare idag. För alla kan vara med och bidra minst lika mycket som tidigare. Ja, informationen kanske har blivit lite mer demokratisk under åren.
Mm. När du, bland annat när man tittar då, alltså du ska göra kappa redo för en expansion, när man säger du har olika uppdrag och så vidare, för att verkligen skapa de här olika stegen och göra dagens verksamhet som du leder och än mer framgångsrik eller tillgänglig för konsumenterna. Hur får du med dig organisationen på en kursändring? För det behövs ju en del. Hur får du verkligen de här, det du har beskrivit, de olika pusselbitarna och koppla samman.
Nu skrattar jag. Nej, men jag tänker så här, vem vill inte vara med på det här? Mm. Alltså, och det är så jag får tänka. Dels, jag gjorde faktiskt så när jag började på Kappahl, så tänkte jag, jag kom ju från Lindex och det var såklart två kollegor i branschen. nu får jag verkligen fundera på hur jag tar mig an det här, så det inte blir att nu kommer Elisabeth från Lindex och ska tala om för oss vad vi ska göra eller hitta på massa crazy nya saker. Utan nu behöver jag lära känna företaget. Bara för att jag kommer från samma bransch så är det ju faktiskt ett annat företag. Och det kan finnas andra drivkrafter och andra kulturella regler, normer som jag inte känner till. Så jag började faktiskt med att besöka alla landskontor. Och alla avdelningsgrupper på ett huvudkontor. Det kan ju bli ganska många. För vi har det mesta in-house. Och så ställde jag några få frågor. De trodde att jag skulle komma och berätta en massa saker. Men jag tänkte så här, ja, det kommer jag kunna göra sen. Men först vill jag veta vad ni har för tankar. Hur vill ni utveckla Kappahl? Vad tycker ni vi ska göra? Vad är det ni saknar? Vad är vi duktiga på? För att verkligen få ihop den här styrke, svagheter, möjligheter, utmaningar. Och det var så samstämmigt från många håll att man ville ha en tydlighet kring vad vi var på väg, hur vi skulle ta oss an framtiden, och hur kappahl kan utvecklas vidare. Så det var ganska, ska man säga, en smidig start på så sätt att det fanns ett sånt sug. Och jag fick ju så mycket information när jag ställde de här frågorna som jag och ledningen tillsammans kunde använda. För det var inte alltid att ledningspersonen satt med på avdelningsmötet, nej, utan jag fick ju ibland prata med avdelningar utan att högsta chef, eller avdelningens högsta chef var på plats. Så att jag fick ju massa information. Så på den vägen är det. Och sen eftersom vi har baserat vår strategi på våra kunders behov och frustration kring mode, handla kläder, men också frustration i samhället, så bygger vi ju vår framtid på kundinsikter. Och våra kunder är ju, ska man säga, deras input är ju så otroligt värdefull. Och den kan vi på något sätt bara omfamna.
Mm, intressant.
Så det blir ju inte Elisabeth som tycker, utan nej, det blir ju kunderna tycker. Vi anpassar oss Kappahl som varumärke då. Mm. Sen själva strukturen i hur ska vi göra Kappahl som bolag med dess olika varumärken redo för tillväxt. Mm. Det är ju någonting som vi själva får klura ut. Vilka saker behöver vi göra annorlunda de kommande åren för att Kappahl ska bli ett företag som växer med lönsamhet? Mm. För att växa kan man ju göra, men det är inte säkert att man har lönsamheten med sig. Och då är det ganska många olika saker man behöver se över. Både den kommersiella affären, men också systemstöd, kundmöte, det kulturella i bolaget, etc. etc. Och de sakerna har vi då beskrivit för oss själva och kommunicerat ut på ett väldigt enkelt sätt med några få liksom ledord och lite figurer och sådär. Så att det är
hanterbart.
Inte figurer, men alltså jag menar visuellt.
Visuellt.
Mm. Så muntligt, visuellt och på ett lätt begripligt sätt.
Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd är producerad i nära samarbete med tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
Den här resan du gör med det nuvarande bolaget och den du har gjort till exempel då 19 år inom Lindex, så kommer jag att fundera på vad är det för drivkrafter Elisabeth har för att lyckas och vad är det som gör det? Jag fick också reda på att till exempel du verkar vara väldigt eller sånt säga, oerhört morgonpigg.
Ja, just det. Mm. Inte så kvällspigg då, nej.
Det stämmer.
Ja, oerhört. Nej, men jag är mer morgonpigg än kvällspigg.
Hoppar upp på morgonen och säger, äntligen nu får jag gå till jobbet.
Ja.
Okay.
Det händer väl.
Lite nyanserat.
Lite nyanserat.
Ja. Men om vi tittar på dina drivkrafter då. Mm. Vad är det som motiverar dig? Vad är det som gör att du leder och så tar liksom, du ska flytta Kappa tillsammans med 4000 anställda till en liksom ny nivå och så vidare.
Nej, men jag det första jag kommer att tänka på är att nej, men jag är ju en ambitiös person och vill lyckas med det jag tar mig an. Så det är ju en drivkraft att lyckas. Och jag vet att jag inte gör det på egen hand. Jag tror väldigt mycket på att man gör det tillsammans med andra kompetenser, andra energier och andra drivkraft såklart. Så det som driver mig är ju det här att få saker och ting att hända och utveckla. Men också att det är spännande, det är jättespännande att vara här med dig.
Tack tillsammans.
Men göra nya saker, lära sig nya saker. Jag är ekonom i botten, men det finns ju massa spännande saker kring hållbarhet, mångfald, olika liksom tillverkningsfilosofier. Nej, men det finns ju så mycket spännande att lära sig. Så att fylla på med kunskap är ju någonting som jag tycker är roligt. Oftast så säger jag att det som är roligt är också det driver en framåt. Men om jag ska ringa in någonting så är det väl den här att drivkraften att röra sig framåt, att få saker och ting att hända.
För det är ju ett väldigt stort ansvar att vara vd och koncernchef för ett sånt stort bolag. Mm. Som då ett välkänt varumärke och så vidare. Mm.
Och det är det. Ibland så får man nog tänka, ta bort en nolla ibland. Men det är ju så stort som det är. Och jag vill ju lyckas tillsammans med mitt team. Men det är klart att jag ibland tänker så här, oj, det här är ju, wow, nu är det stora frågor, stora beslut. Men ja, det har funkat hittills. Så jag tänker, ja, hur ska man säga? Jag är ganska down to... Alltså,
Du är trygg i din egen filosofi, om man säger
så. Jag är trygg i min egen filosofi, och sen har ju inte jag en så liksom... Jag är ganska riskobenägen. Så plan A, plan B, plan C. Vad händer om ifall att, och hur löser vi det? Så att det är inte så att jag bara drar på hejdlöst, utan att ha säkrat det här med många människor och många kompetenser. Mm. Nej, men jag har stor respekt för både mitt uppdrag och företaget. Företagets utveckling och varumärke ligger ju i händerna på oss som har det just nu. Mm. Så att det är, ja, nej.
Ägarformen till Lindex, när du var där, var det börs?
Jag var ju där så länge, ja. Så det hann ju vara börsbolag avnoteras, och sen köptes det av Stockmann som är börsnoterade i Helsingfors.
Just det. Mm,
så det var lite olika.
Lite olika, då har du den. Och nu så har du Kappahl som då för ett par år sedan köptes ut från börsen av Mellby Gård, va?
Precis, så när jag började så var det börsbolag, så ett halvår senare så köptes det ut från börsen då av Mellby Gård. Mm. Så nu är det familjebolag.
Nu är det familjebolag.
Ja, ja.
Och då får vi väl säga att koncernchefen på Mellby Gård, Johan Andersson, har ju också varit gäst här i podden. Ja. Så att var ett fint samtal även det, Elisabeth, med Johan. Och då fick jag en bild av hur de är som ägare och hur de tänker. Intressant. Men här har du olika erfarenheter, så att säga, från börsen kontra familjebolag. Mm. Vad skulle bli en skillnad i att leda bolaget med ägarstrukturen?
Ja, men viss skillnad blir det, även om jag alltid är så fokuserad på själva uppdraget som jag har just nu, oavsett var jag är i en organisation. Så är det såklart en skillnad. Och den största skillnaden för mig som vd blir att i Mellby Gård, som är ett familjeägt bolag, så kommer ägarna så nära. Jag tänker ibland på Rune och Johan och hela familjen. Det är ju deras, om man säger, bolag. Och jag vill ju inte annat än att göra ett fantastiskt bra jobb. Så att det här fina bolaget... utvecklas och inte skadas på något sätt, utan ibland så får man fundera på hur stor risk man kan ta i olika frågor. Men det landar alltid i att med ambitionen att vårda varumärket, vårda företaget tillsammans med de många medarbetarna, så känns det lite som det blir lite mer emotionellt, kan man väl säga.
För när du...
än ett börsbolag som ägs av jättemånga personer som man inte ens har träffat.
Just det. Nej, för liksom där kommunicerar du kanske till 5000 personer genom en börskommuniké på något sätt. Och här kan du få ett samtal från kanske Johan eller Rune. Eller att du liksom möts på styrelsemöte. Då blir du väldigt nära ägarna direkt. Men x antal tusen börs som har aktier då. Där har man ju inte en aning om vilka. Ja, vissa kanske, men naturligtvis.
Och jag tycker det är så härligt att ha den här nära relationen. Ja, men precis. Jag menar, Thomas, min styrelseordförande, ringde ju alldeles innan vi skulle starta. Och ja, men det är snabb dialog, snabba beslut och en gemensam ambition att verkligen göra Kappahl till någonting riktigt, riktigt bra.
Hållbarhet. Hörde jag dig nämna kort här innan. Kan vi inte stanna upp lite grann med det? För hållbarhet är ju absolut inte bara en miljöfråga. Hållbarhet är så mycket mer med mångfald, manligt, kvinnligt, alltså helheten där. Hur tänker du på det som ledare i din vardag?
Ja, det var ju en bra fråga. Jag tänker att jag som ledare kan påverka otroligt mycket kring hållbarhet. Och hållbarhet finns med som en parameter i princip alla beslut vi tar framåt. Och som du säger, klimat är en sak. Sen har vi mångfald. Och sen har vi hållbar arbetsmiljö, att vi som jobbar ska trivas och ha en fungerande vardag. Så jag tänker att jag kan ju försöka leva ett hållbart liv som Elisabeth och göra de val som är viktiga för mig som privatperson. Men som ledare för ett ganska stort företag så kan jag påverka så otroligt mycket mer än jag kan göra som privatperson. På alla plan egentligen, eftersom jag påverkar våra 4000 medarbetare och de många miljontals kunder vi har. Så att det gäller att tänka, väga kortsiktiga mål mot långsiktiga och få, när det gäller liksom den sociala hållbarheten, att få folk att trivas och växa. Precis, att växa och utvecklas tror jag är jätteviktigt för självkänslan och för självförtroendet hos de många medarbetarna. Och att man tycker det är kul att gå till jobbet. För det är ändå många dagar och många timmar per dag som vi arbetar.
Mm.
Och sen såklart vara med och ställa om. Även om du nämnde att det inte bara är klimat. Så idag är hållbarhetsagendan väldigt mycket klimat. Eftersom det är så svart på vitt att vi behöver ställa om. Och där känner jag att både jag själv men hela företaget, men om man nu tänker att jag har ett otroligt stort ansvar där att vi som företag lyckas ställa om och minskar vår klimatpåverkan, så är det ju otroligt viktigt att ta de beslut som leder åt det hållet.
För där har ni har produktion, det är transporter ut, det är och driften av alla hundratals butiker, så det är klart. Ni kan verkligen göra skillnad och göra nytta där.
Ja, verkligen. Mm. Absolut. Så att, ja, en vädjan om att vi alla, du och jag, Mikael, och alla vi känner, att vi använder våra kläder så mycket som möjligt. De har en lång livslängd. Så det får vi nyttja.
Om jag delar det, för att om jag ska vara helt ärlig, ibland så går man hem och så tittar man i sin garderob eller klädkammare, så har man ju en del kläder. De har ju hängt med rätt länge. De här. Men man behöver kanske inte alltid handla nytt, fast jag förstår att man ska gå in i era butiker och handla. Men de har ju en lång livslängd.
Ja, och just att handla det man behöver är ju liksom en nyckel. Nu kanske inte du har ett plagg med prislappen på i garderoben, eller har du det?
Nej.
Bra där.
Det har jag inte.
Nej, för det är inte ovanligt.
Är det så?
Ja, men det finns statistik på det. Och då får man fundera på, om jag inte ska använda det här plagget, nej, men då får jag nog lämna tillbaka det, eller skänka det, eller sälja det. Det kan inte hänga där. Det får inte hänga kvar.
Nej.
För den har ju ändå producerats. Mm. Så det är en stort bidrag till klimatomställningen är faktiskt att använda de saker man köper. Och det handlar inte bara om kläder, utan generell konsumtion och det man inte använder. Nej, men ge det ett andra liv då hos någon annan.
Hos någon annan. Det brukar jag, jag gillar att städa, rensa lite så att det är där och få undan. Och det har det legat, eller man har aldrig använt det, varför ska jag ha det då? Då brukar jag tänka när jag har paketerat det och åker och lämnar in det, sån här återvinning för det. Så här, nu hoppas jag att det här kommer till väl användning för de som behöver det på något sätt.
Mm. Det gör det ju oftast.
Ja, det gör det. Normalt, det ska du göra
det
i alla fall.
Det ska
du
göra, absolut.
Ett avsnitt i Åboms podd som jag brinner lite extra för också, det är ju till de ledarna eller de yngre framförallt som är på väg att göra en resa.
Mm.
Jag är så tacksam, jag var ju gäst i min egen podd här, det var pirrigt, i avsnitt 40, och då berättade jag om min resa från mina förhållanden så att säga, i uppväxten då, eller vad som fanns där och inte. Så tänker jag så här att det finns ju så mycket bra vi som har varit med ett tag och gjort en resa med dina år som vd och de som de yngre framförallt skulle jag säga har stor nytta av.
Mm.
Har du funderat lite grann, vad skulle din resa och din erfarenhet kunna vara att skicka med till de som lyssnar på Åboms podd och som är lite yngre?
Mm, ja, det var ju en väldigt bra fråga. Jag tänker att alla har ju en uppväxt. Den kanske inte är perfekt. Det är sällan man har en perfekt uppväxt. Man kanske inte har perfekta förutsättningar för att antingen läsa vidare eller få ett första bra jobb. Så att vad jag skulle vilja skicka med är att oavsett hur din bakgrund ser ut, följ dina drömmar och försök hitta liksom din väg fram. Det var ju inte självklart att jag skulle då, om man nu tycker att en akademisk utbildning är en bra sak, vilket jag ändå rekommenderar någonstans att ha någon slags... det är bra med utbildning helt enkelt. Sen exakt hur den ser ut, det är en annan femma. Man kanske inte har... Jag hade inga liksom, kontakter, eller mina föräldrar hade ju inte... Liksom, ja, de kunde ju visserligen hyfsad svenska, men jag valde ju att gå den vägen för jag kände att jag ville. Det var ju ingen som tvingade mig till det. Och den uppmuntran jag fick var att gör så gott du kan så blir det säkert jättebra. Och det kan jag väl skicka med, att följ din målbild och gör ditt yttersta. För det finns faktiskt möjligheter om du verkligen ger allt du har. Så låt det inte begränsas av var du kommer ifrån, vad du heter, hur du ser ut eller vad du har för kontaktnät. Utan kanske detta låter lite sådär naivt, men tro på dig själv skulle jag vilja skicka med. Och var öppen för, våga säga ja. Är det någonting som jag själv tänker är en liten röd tråd i det du beskriver om min resa, så är det att jag har ju inte alltid trott att jag kanske klarar av alla de här rollerna. Men jag tänkte att jag ska ge det en ärlig chans. Och den personen som ändå har ställt frågan till mig har ju något slags omdöme kring att Elisabeth Pereger kanske klarar det här eller inte. Så att våga tro på dig själv. Säg ja. Om det inte går vägen så har du lärt dig massor. Och så tar du det därifrån. Och en dröm behöver inte vara så konkret. Utan ha någon slags övergripande bild av vad du skulle vilja göra framöver och hur du skulle vilja vara som ledare. Och sen kommer dina val i livet, om du tackar ja eller tackar nej, kunna hjälpa dig vidare. Och det ena brukar leda till det andra. Så var ambitiös, tro på dig själv och våga egentligen säga ja till olika utmaningar.
De är nedskrivna.
De har du skrivit ner. Ja. Det var en svår fråga. Ja.
Ja.
Mm.
Men det är så viktigt. Mm. Och det är väl en av våra uppgifter som ledare att vara lite generös och säga till de som är på väg, som kommer efter oss, som någon av dem som lyssnar idag kan ju faktiskt om 15 år vara, eller 25 år vara ny vd på Kappahl.
Absolut.
Så att det är väl helt naturligt och väldigt fint att få göra.
Mm.
Motivation. Vad motiverar dig mest? Har du någon sån där, det här är som Elisabeth, det här går jag igång på. Nej, är du en tävlingsmänniska?
Ja, men jag är en tävlingsmänniska.
Jag har inte ringt och frågat någon om det, så du, jag har ingen baktanke.
Nej, men det blir väl sådär, jag har spelat fotboll i många år, jag har tävlingssimmat och kör lite innebandy och så. Ja, man märker att det är ju, även om det är på äldre dagar man spelar innebandy för att det är kul, så kan jag ändå bli lite irriterad över att jag inte satte alla de där med chanserna och att vi inte vann den här matchen, när det inte ens är en match, det är bara liksom att vi spelar för skojs skull en gång i veckan. Ja, nej, men jag är en tävlingsmänniska, men jag har ju dämpat min ändå liksom, hur ska man säga, irritation över att inte alltid kunna vinna alla fighter.
Men det är svårt.
Jag tycker det är lite svårt ibland. Ja.
Så vad, när du kommer hem, vi säger en fredag, och det kan ha varit bestående av en vecka med, varit ute på butiksbesök eller styrelsemöten, ledningsmöten, samtal med medarbetare, you name it.
Ja.
Vad landar du in i då för att ladda batterierna eller koppla av och få stimulans för att få ny energi till nästa vecka?
Jag förstår. Nu har ju vi fortfarande, Anders och jag då, vi har tre barn. Och de är idag 14, 16, 18. Så att när de var så här 2, 4, 6 eller 0, 2, 4, ja, då var det ju att man landade i sin familj på något vis. Och när jobbet var slut på fredagen så kom ju helgen. Mm. Och våra barn spelar. Ja, men de idrottar och de är aktiva och vi tycker det är så härligt att vara med och se på matcher och träningar och coacha lite grann och sådär. Och sen är det deras läxor och utmaningar och pepp inför prov som är svåra, ta körkort som är svårt och lite sådär. Så att jag landar väl i att egentligen fortsätta då där hemma med att, ja, att vara en bra mamma, vara en bra fru, vara en tillgänglig förälder och försöka hitta och träffa vänner för att, där kanske det landar som mest då. Antingen att göra härliga grejer med familjen. Mm. Vi gör mycket saker tillsammans. Eller att göra roliga saker. Antingen med en god vän eller med flera. Så att i sådär, jag får ju energi av detta. Och så när vi sitter här, du och jag, Mikael. Men, och det är väl så jag laddar och fyller på. Men om jag är helt totalt slut, vilket man kan vara ibland för att man har laddat så mycket för olika möten eller samtal eller beslut eller så, då åker ju joggingskorna på. Mm. Jag skulle inte säga att jag liksom springer, men jag lufsar, joggar så här sakta, lugnt. Ingen musik, ingen podd, ingenting, utan bara jag, naturen. Och sen rör jag mig runt och bara andas och låter liksom tankarna flyga. Det är väl det är total avkoppling. Och bara höra sin egen andning så. Ja. Så det är väl lite ytterligheterna. Antingen springa själv i skogen eller umgås med andra.
Har du något stort fritidsintresse?
Nej, faktiskt inte. Nej. Det är den här joggingturen och sen att idrotta tillsammans med andra tycker jag är trevligt, umgås. Men inte sådär någon hobby utöver det.
Och när du nämner idrott så var det alltså simning, det är en sak, fotboll och innebandy, då är det med boll. Är du lite allätare i den?
Ja, jag gillar ju boll.
Du gillar boll?
Ja, jag gillar boll. Jag tyckte simningen var kul också. Men det blev för ensamt. Man är så väldigt...
Man ligger inte och snackar med någon när man simmar i bassängen direkt. Så.
Nej, och man skapar inte resultat tillsammans. Fast det gör man ju, för man har ju sin tränare och man har sina liksom, simkompisar. Mm. Men just det här att vinna tillsammans, att förlora tillsammans, det är roligt.
Har du provat på det som alla just nu ska prova på i princip, som heter paddel?
Ja, det har jag provat, men det tyckte jag inte var så kul.
Nej.
Så ibland får man säga nej också.
Ja.
Till fördel för annat.
Ja. Fördel för annat.
Det var lagom kul, men inte så att jag blev biten.
Nej. Lagom. Elisabeth, jag tänker på dig som person. Du visar upp en väldigt varm personlighet. Du visar upp en närvarande personlighet här i studion. Du har en ödmjuk inställning. Man ser det. Du har energi i de här delarna. Tänk på dig som ledare och hur du är i din vardag och vad det är. Vad skulle du säga är det, liksom, vad är det tuffaste med att vara bolagsledare idag? Och då lägger vi det här med att skapa resultat till ägarna. Det är inte det. Men vad skulle du säga? Eller säga nej, det är inte något som är det tuffaste. Det är bara roligt. Det andra.
Nej, ja, precis. Jo, nej, men det som kan vara tufft kan ju också vara roligt och utvecklande. Men det är klart, det är inte roligt att stänga ner verksamheter. Det är ju aldrig roligt.
Nej.
Men om man förstår affärslogiken i det, så kan man ändå tänka att det gör vi för att bolaget i stort ska gå framåt. Det är aldrig roligt att tala om för en person att ens tjänst inte finns kvar. Eller att, ja, det är väl de svåraste tycker jag när det handlar om människor. Sen är det ju tufft att ta beslut. Det är ju när besluten blir så stora och omfattande. Men då brukar jag ju alltid ha liksom otroligt god hjälp av dem runt mig. Och ofta tycker jag, när man har tillräckligt med fakta, tillräckligt med liksom kloka människor runt sig, så brukar ett beslut liksom tippa över åt något håll. Som blir oftast väldigt bra. Men det svåraste tycker jag är att ta beslut som berör många, mycket, mycket pengar eller många människor, och så har man inte tillräckligt med fakta, utan man behöver ta beslutet så här, med halvbra underlag, så det känns inte helt liksom rätt i liksom, det känns rätt kanske, men man känner sig inte helt bekväm med att bli det här så bra egentligen, men man behöver ändå ta ett beslut för att komma vidare. Sen så kan vi ju alltid ändra våra beslut om de inte är så definitiva så att det inte går. Så att hellre försöka ta liksom små beslut under vägen, så kanske liksom det rättar till sig kring vilket liksom långsiktigt beslut vi ska landa i.
Så att när du tar de här då besluten, så tänker jag på att ni är verksamma i såväl produktion som i butiksled i 10 länder, 4000 anställda, till lite olika kulturer.
Mm.
Hur når man ut kommunikationsmässigt då med avsändare Elisabeth Perege, vd och koncernchef?
Ja, precis. Ja, nummer ett är ju att det får ju bli på engelska då. Mm. Broken English funkar bra.
Okej, härligt.
och mycket visuellt stöd. Och ofta så tror jag det blir bäst när man sänder på något sätt alltså man sänder muntligt så.
Mm.
Och så finns det skriftligt också, och så finns det visuellt också. Så att det är den här oförtröttliga liksom, ambitionen att nå ut. För det man kan ju inte säga att jag lyckades inte nå ut, för de förstod inte, eller de hann inte, eller så. Utan det är ju alltid jag som ska se till att det går att ta till sig, och att det finns tillräckligt med bra förutsättningar för att förstå och kunna vara liksom delaktig. Så det är repetition. Och när vi själva som sändare då, som, om man nu säger att vi som ledare sänder en massa saker, tycker att nu är jag trött på att höra min egen röst. Nu orkar jag inte ta det här en gång till. Då har man ju kommit typ halvvägs. Ja. jag tror verkligen det. För jag menar, de många har ju kanske bara hört det några enstaka gånger. Men du själv har ju sänt det 10 gånger. Så att det gäller ju att varje gång göra det med sin yttersta förmåga.
Man hör sin egen röst och tänker, det där har jag sagt så många gånger. Men det kan ju vara första eller andra gången för de som lyssnar.
Precis.
Det tror jag är oerhört viktigt att vi som ledare då är visar upp att nu är det, jag spelar match även den här gången för att de ska få bästa upplevelsen av det du vill framföra. Mm.
Ibland är det 10 personer som lyssnar, ibland är det 110 som lyssnar. Men varje gång är ju lika viktig på något sätt.
Har du mycket digitala möten där folk sitter på skärmar och tittar på dig då?
Ja, men under den här tiden så har vi verkligen blivit superduktiga på att nyttja de digitala verktygen. Så från att ha haft, om man säger en klassisk sak som många bolag ändå gör, det är att man varje kvartal presenterar hur går det för oss och vad har vi för saker på gång och sådär. Och då tänker jag både finansiellt men också om det är andra saker som man vill berätta om. Och så samlar man huvudkontoret till matsalen och så går man igenom det här, står man på scen och visar fina bilder. Till, på svenska.
Mm. Yep.
Ja, till att, nej men vi kör på engelska.
Mm.
Och vi kopplar upp alla länder. Inte bara huvudkontoret i Mölndal, utan vi kopplar upp alla våra försäljningsländer, produktionsländer. Och till och med våra butiker. Kanske vi skulle kunna koppla upp. Och det känns så självklart. Så vi säger, men varför har vi inte gjort det innan? Nej, men nu tänker vi inte på varför vi inte har gjort det innan, utan nu gläds vi åt att vi faktiskt gör det. Så det har ju blivit en riktig ögonöppnare på hur mycket enklare det faktiskt är om man lite grann lägger energi kring det hela. Att nå ut till många fler. En rolig sak där var att jag också tänkte att men vi kan inte bara stå här och rabbla. För det blir ju lätt, man har en PowerPoint och så berättar man, även om det blev bättre för att vi nådde fler och sådär. Så då gick vi över till att nej, men jag var en liten Mikael, eller jag var som du Mikael, att jag modererade och så ställde jag frågor till vår ekonomidirektör. Jag ställde frågor till vår designchef eller marknadschef eller HR-chef, hållbarhetschef. Ställde jag frågor kring det som vi skulle sända. Så då blev det att man lyssnade på någon slags intervju. Och så var det lite såklart pedagogiska powerpoints också som man kunde följa. Det tyckte ju hela gänget var superkul och så mycket enklare att hänga med i. Och då kunde jag som vd också styra om jag tyckte att den här personen kanske utelämnade någonting som var viktigt som jag ville sända, som jag inte fick möjlighet att sända eftersom jag inte pratade, jag intervjuade. Mm. Så kunde jag ställa frågor för att få fram det. Ja, nej men det har visat sig. Ja, så det finns mycket roligt man kan göra.
Ja, då. Mm. Om jag är anställd i en verksamhet där du är högsta chef och är vd och jag skriver till dig om jag är avdelningschef i en butik eller något sånt här, får man svar då?
Absolut. Jag svarar på alla mejl och jag träffar alla som vill träffa mig.
Ordet tillgänglig och en engagerad ledare. Om jag då ringer eller skriver till din man Anders efteråt och säger hej, nu har jag träffat din fru i poddstudion här på Anna. Hur skulle han beskriva dig?
Då ska vi
vill
se.
Ha en liten bild av dig, både som person och ledare. Det är därför jag ställer den här frågan, ja. Så nu kommer vi in på personen.
Ja, jag tror att han skulle fundera en liten stund, men sen skulle det nog ändå komma fram. Ja, nej men, som man brukar säga till våra barn ibland. Ja, nu är mamma i farten, nu händer det grejer. Ja, att det är liksom en stor aktivitet då. Sen är hon så här svår att förhandla mot, eller liksom, ja, och omtänksam. Mm. De tre tror jag han skulle...
Med det sagt, Elisabeth, så har vi fått bilden av dig som både person, lite grann kring den privata personen, men också framförallt om dig som bolagsledare och vad som har format dig under den långa karriär du har så här långt. Och det ska bli väldigt spännande naturligtvis att se vad är resan där du är idag, vad den tar vägen med Kappahl och även framtiden framöver, vad den är. För jag har haft förmånen att träffa en person som beskriver sig själv som glad, det har jag märkt. Nära till skratt, det har jag också märkt. Och nyfiken, det har jag förstått under samtalet här. Gillar att förstå vad som driver andra människor. Det tror jag är en väldigt bra egenskap som ledare att ha, Elisabeth. Vi har träffat en person som började i Lund, Eslöv, handlade i Sörmland eller utanför Södertälje och är i Göteborg och har föräldrar från Serbien. Så att vi har en spännande resa med erfarenhet helt klart på de delarna. Idag vd då för Kappahl som grundades redan på 50-talet. Idag 4000 anställda och har verksamhet i över 10 länder. När vi pratar om ledarskapet så pratar Elisabeth väldigt mycket om teamet. Det närmsta teamet men också hela företaget. Pratar om viktigt att jobba igenom och faktiskt se till att man har en pedagogisk förmåga kring ledarskapet. Och där kommunikation är definitivt en av hörnpelarna för att ledarskapet ska fungera. Som ledare, närvarande, pedagogisk och hjälpsam, sa Elisabeth när jag ställde frågan om hur ser du själv på dig som ledare? Ja, karriären och de resorna man gör i livet formar naturligtvis en resa. Och inte minst kan vi ta exemplet som har den tuffa utmaningen med sitt första jobb, nämligen restaurangen som i princip var nedläggningshotat. Men där Elisabeth samlade teamet och tillsammans hittade de lösningar och skapade det. Och det tror jag, efter min analys, är någonting som är Elisabeths styrka, nämligen det här med ordet tillsammans att göra det. Håll fast vid att ha gjort det när vi pratade om skiljer det sig att vara ledare idag än för 20 år sedan. Ja, men då håller Elisabeth fast vid. Nej, men jag har hela tiden jobbat med delaktighet. Jag gillar att mitt team, min verksamhet har insyn. Jag gillar att vi sätter upp mål och vi ska vara tydliga med vem gör vad. Och att medarbetarna ska känna sig inbjuden. Det är ingen skillnad att vara ledare med det för 20 år sedan. Det fungerar idag i konceptet. Entrén på Kappahl gav också en hel del värdefull. Alltså entrén, inte butiksentrén utan entrén för Elisabeth som vd. Nämligen att inte åka ut och ha alla lösningar utan vara den som ställde massa frågor. Och medarbetarna fick då ge sina svar och sen kom det naturligtvis frågor. Det där la en väldigt bra grund för starten på den här resan med Kappahl. Och den involverar Elisabeth väldigt mycket också i kundinsikter. Drivkraft för Elisabeth. Jag har hittat en ambitiös person. Återigen tillsammans. Och så gillar hon det. Det är mycket spännande. Jag tror att vi har en gäst idag som gillar utmaningar. Helt klart. Vi fick ju faktiskt fram. Fick ju dra lite där. Men jag förstod det här med tävlingsmänniska. Jag tror att det inte varit helt lätt för familjen eller vänner när de tävlar. Att hon är jättenöjd om hon blir trea. En drivkraft helt klart. Riskobenägen naturligtvis utifrån att vilja veta för plan A, B, C men har en förmåga att fatta beslut för att ha bolag och verksamhet framåt. När vi kom in på hållbarhet så pratar vi om att en person, nämligen en ledare, kan göra så mycket och det är viktigt att vi som ledare tar det ansvaret idag i hållbarhetsfrågan. Till de yngre fick jag ner att följ dina drömmar. Som ett tips. Det andra tipset är, försök verkligen hitta vägen framåt för att kunna få uppleva dina drömmar. Utbildning är bra oavsett vilken utbildning du väljer. Och sen, tro på dig själv. Var öppen och våga säga ja. Ta de här stegen. Och allt behöver inte vara så konkret ibland. Man behöver inte ha det i detalj allting, men ha ett mål och sen jobba vidare på det. När vi summerar Elisabeth Peregi utifrån dagens samtal i Åboms podd så har jag skrivit att jag har mött en ledare som är väldigt trevlig. Jag har skrivit enkel och vad jag menar med det, tittar jag på dig Elisabeth, du lindar inte in det en massa svåra korta förkortningar hit och dit. Det är enkelt att förstå hur du är, vad du tänker och därmed kan man också förstå vad du förväntar dig. Tillgänglig, ja det kan jag skriva under, det tror jag att du är fantastisk på. En väldigt ödmjuk ledare, en varm ledare och en ledare som kräver en del naturligtvis, inte minst utifrån tävlingsmänniskan tror jag. Så att jag måste säga att det har varit otroligt intressant att få över en timme sitta ner i poddstudion och för första gången träffas live där, Elisabeth, och lyssna på dig och dig som ledare.
Mm.
Så det blev min summering av dagens avsnitt i Åboms podd. Känns det okej?
Okay? Det känns jättebra. Ja, det här var roligare än jag trodde.
Det var det.
Mm. Tack för det, Mikael. Ja.
Tack själv. Och det som jag säger, det är ju gästen som gör podden. Så tack för att du på ett generöst sätt har bidragit och delat med dig av till mina lyssnare av hur det är att vara vd för Kappahl, för att jobba i de olika koncernerna. Men också hur du är som ledare, vad du ser som utmaningar eller viktiga egenskaper och hur du tänker. Oerhört värdefullt. Så med det sagt så önskar jag dig allt gott och stort lycka till med ditt uppdrag nu och lycka till i de där innebandymatcherna som du kör.
Ja, men tack så mycket.
Var rädd om dig.
Tack.